Hej! Här har ni Alexandra från Dogs of Pegasus och jag blev fnissig för att jag gjorde värsta amatörtabben ever. Jag vet ju att ett avsnitt bara får vara 60 minuter och ändå satt jag där och hade inte koll på tiden. Så jag sitter där och svamlar för mig själv och plötsligt tittar ner och bara, okej, varför spelar det inte in längre? Och mycket riktigt så hade en liten fröken passerat deadline. Men i alla fall, del 3 kommer inte bli lång här nu då. För jag höll ändå på att wrap it up. Kommer inte ens ihåg vad jag sa. Men jag hörde i alla fall att det sista jag nämnde i förra avsnittet var att jag har fått lära mig den lugna sidan. Jobbar på det nästan dagligen liksom. Vissa dagar kommer naturligt till en, andra dagar måste man verkligen så här anstränga sig för att kunna känna det där lugnet lika lätt som vissa människor som har det naturligt i sig. Kontentan med det var att det är ingen nackdel att man besitter olika egenskaper. Det är snarare bara en tillgång för hunden att få ta del av så pass många egenskaper att det blir en balans i det. Och en grej som jag tycker att jag och Amma är bra på är att vi jobbar ju dels för samma mål. Vi har samma ambition med flocken. Så att de undantagen som finns, där till exempel han gör vissa saker med dem, jag gör andra, stör inte. För att det är väldigt tydligt för hundarna att både han och jag liksom har samma målsättning. Så att de klarar absolut av att vi gör vissa saker på olika sätt. Rutiner är rutiner, men de pallar liksom nyanserna. De olika nyanserna av vårt ledarskap. Det finns ju hur mycket som helst att säga om dynamik. Alltså det är ju hundar emellan, hund och människa emellan, hundar och gäster som kommer på besök, eller den lösa dynamiken som är hundvänner emellan och sådana där saker. Och den skiftar även mellan samma två hundar, för att de går igenom olika livsfaser, och därför, jag märker det på min flock till exempel, att det har liksom blivit ett generationsskifte kan man säga de senare åren, och det har märkts tydligt på dynamiken och det har kommit liksom successivt under ett par år här nu och kommer fortsätta för att de är äldre men hittills inte superskröpliga liksom. Så att jag märker att flocken är under förändring mer så än vanligt, och jag kommer att ha, jag tror att jag nämnt det i någon podd för länge sedan, jag kommer att ha verkligen ett stort generationsskifte, för att jag har så pass många i samma ålderskategori, så att när de verkligen börjar så här gå bort en efter en så kommer det bli intressant att se hur nästkommande generation etablerar sig vidare liksom. Så att det är verkligen något av det mest intressanta som finns, att iaktta en flock, studera dem, och det blir som bäst när man inte har några så här, alltså de uppfattningarna och de tolkningarna jag gör kommer ifrån att ha iakttagit så många hundar under lång tid, alltid med ett öppet sinne, alltid med liksom en verkligen så här genuin känsla att idag kanske jag får se någonting som jag inte är beredd på. Någonting som jag inte har sett förut. Någonting som motsäger en tidigare tolkning jag har haft. Jag är helt öppen för det och tycker bara att det är spännande. Jag har ingen prestige i att saker och ting måste fortsätta som de alltid har varit. Utan jag känner mig verkligen som en elev till dem. Vad det gäller det. Jag menar, vem fattar grejen bättre än vad de själva gör liksom. Och jag märker att man får ett så himla begränsat, något så fasligt begränsat perspektiv. när man bestämmer sig för att iaktta och tolka hundar, när man redan har förbestämda uppfattningar som är liksom etsat i sten, det är liksom så det är hugget i sten, du har redan bestämt dig för att så här är du, det finns inte en chans i världen att det kan vara på ett annat sätt, eller liksom att det finns något annat än det jag redan tycker mig veta. Det kommer att ge dig väldigt snäva upptäckter som förmodligen är helt fel, bara för det. Så att ett litet så här varningens ord är också att man ska nog passa sig för hur mycket man tar till sig från någon som inte har ett öppet sinne och som verkar vara mer angelägen om att underhålla sin personliga ideologi än vad de är att faktiskt vara en elev till hundarna och faktiskt lära sig av dem. För att man låter ju inte dem komma till tals ordentligt om man redan tycker att man har sett allt och fattat allt och kan allt och liksom inte har något mer. Det finns inget mer att tillföra nu. I alla fall inte som ligger utanför vad jag redan tycker mig veta. Så. Och också viktigt att se på sina egna hundar på det sättet. Och vad det gäller dynamik, för mig är det verkligen så här, en så häftig upptäckt för mig. Och se någon av mina hundar ha en viss position i flera år. Så att man hinner vänja sig vid det. Man hinner liksom identifiera den hunden med den positionen. Och så en vacker dag inser man att, fast vänta lite nu, har inte hon bytt position det sista liksom? För det sker liksom inte över natten, det är en successiv process. Så det är inte så att du märker heller från en dag till en annan att, eller du kan märka det från en dag till en annan, men det är inte så att det sker från en dag till en annan. Så att det är inte så att du hakar på det den dagen det händer, för att det är inte över en dag det händer. Hur man bara så här inser en vacker dag att, men gud, jag kan verkligen inte sålla henne till den kategorin längre, för att hon har lämnat den. Nu har hon liksom skiftat över till något annat, eller liksom övergett det för något helt nytt. Och det är så jäkla häftigt att se, för att jag tror jag nämnde det sist också, att när en hund flyttar på sig eller när man själv liksom ruckar positionen på en hund, så ruckas hela flocken. Allting måste liksom möblera om för att du flyttar på någonting. Det finns väldigt stor potential för det i alla fall. Det blir liksom efterskalv på det nedslaget som blir när man möblerar. Och det var någon som frågade mig också, för att jag hade nämnt i en live på Instagram att när Doddy, eller om det var i podden var det nog kanske förresten. Ja, det var förra gången att jag nämnde att Doddy höll på att klättra i rang och att vi stävjade det för att vi inte tyckte att han var mentalt mogen för den positionen vi insåg från första början att han ändå kommer att få någon dag. Så insåg vi också att han har, och då har vi ändå en flock där, fastän det finns motstånd om en hund inte ska klättra längre än vad den bör. Men han är så jäkla bra. Så det var knappt ett motstånd för honom. Och då kände jag, fastän om inte jag lägger mig i här och backar upp för att han ska pausa det tills vidare, så kommer han att valsa raka vägen förbi de högsta hundarna som är nu. Vi hade också då, vi förlorade Alfie, våran högsta hund, på den tiden ganska tätt in på att vi fick Doddy. Så att jag tror inte ens att Doddy var integrerad helt och hållet i den flocken av vakthundarna när Alfie gick bort. Så att han var liksom det motståndet som han hade, som Doddy hade behövt om jag inte skulle lägga mig i. Men då var det en person som frågade, hur gjorde du det rent konkret? Liksom, hur såg du till att han inte valsade förbi de andra då? Och det kunde vara till exempel när jag såg att det blev en utmaning om en resurs, typ mat, att vi serverar maten i varsin skål och så står vi alltid där och tittar på när de äter, så kunde han liksom pausa maten för att snegla på någon annan eller liksom dröja väldigt länge, så att man fick gå in där och säga till och bara säga, fast du, ät upp, eller liksom så. Ibland skapa större avstånd, ibland ge till exempel, för när Alfie gick bort så var det Fenris som var liksom nästa man på tur. Så det blev liksom framförallt en grej mellan Fenris och Doddy då ju. Och Fenris var aldrig material för att ta över där egentligen. Det var bara det att han råkade vara nästa man på tur. För att fram tills Doddy kom så fanns ingen lämpligare. Och när Doddy kom så ville vi ändå inte att han skulle upp där. Så då fick liksom Fenris snällt ta den positionen. Och han var aldrig liksom en naturbegåvning i det. Vilket Doddy märkte direkt. Så det var väldigt lätt för honom att ifrågasätta Fenris. Och han behövde inte göra mycket för att Fenris skulle skaka i stövlarna. Och så ville Fenris inte visa att han skakade i stövlarna. Och då skulle han liksom mucka tillbaka. Och så, alltså så på en nivå han inte riktigt klarade av att bära upp. Så sådana saker syntes och då helt enkelt var det inte mer avancerat än att vi gick in och skapade avstånd. Ibland kunde vi ge Fenris ett par dagar semester från Doddy och bara säga okej, nu behöver inte ni träffa varandra på ett par dagar och höll dem isär den tiden så att Fenris skulle liksom kunna hämta sig. För det blir en mental ansträngning för honom att stävja att Doddy klättrar liksom. Så då fick han vila ifrån det emellanåt när vi såg att han behövde det och så. Så att sådana små grejer. Och när vi var med, till exempel när vi gick på promenad, då var Fenris och Doddy alltid såta vänner bara och det fanns liksom inget. Så här, då kunde Fenris säga, kom Doddy, vi springer hitåt. Eller Doddy var så här, kom Fenris, vi stannar här. Utan att det fanns någonting där. Men på en promenad, det blir så de vet att då är jag med där och vi står upp och det är det ena med det andra. Utan det var mer så här i de stunderna där de har den mest aktiva rollen. För när vi går en promenad, vare sig vi håller eller kopplar, de är lösa. Så det är vi som talar om vilket tempo vi ska hålla, vilken riktning vi ska gå, vart vi ska svänga, när vi ska stanna, när vi ska gå, hur länge vi ska vara ute och så vidare. Så att vi får den mest aktiva rollen i det sammanhanget. Men till exempel när de äter så står bara vi passivt och tittar på. Liksom. Medan de äter, det var i sådana situationer man kunde se att han liksom försökte. Och då var det ju lätt för oss att liksom lägga oss i också. Så det var mer på det sättet. Och sen hade Doddy en sån här, ja, men det här beteendet som han hade med sig från kältet. Att han liksom tacklade alla i sin väg och tyckte att det var det roligaste som fanns. När man flög en kilometer liksom. Den kom han ju också hit och trodde att han skulle köra med här med både oss och hundar och kunder och alla möjliga, alla som träffade honom i princip. Och då fick vi ju anledning att styra upp den grejen och säga till honom för det. Och det gjorde också att han liksom, okej, om det inte bokstavligen går och liksom trampa ner de här människorna eller tackla dem eller gå rakt över dem. För det var det som dittills hade varit hans strategi. Då blev det svårare för honom att fortsätta så också. Så att lite på det sättet, så inga avancerade grejer utan man märker när man är närvarande. Och då menar inte jag bara så fysiskt närvarande utan när man är mentalt närvarande i vad som händer. När man håller ett öga på dem med avsikt att inte så här jag vet redan vad som händer så här tycker jag. Utan med avsikt att jag vill se vad som händer så att jag kan lära mig vart finns det plats för mig att gå in och stötta upp diverse liksom, system här. Och då ser man vad det handlar om. Och då är det bara att gå in och haka på det och göra jobbet liksom. Så att ja, men det kräver stark närvaro i början och det kräver mycket engagemang för att det sitter i detaljerna. Det är många, många små detaljer som är off liksom. Det är inte så här tre överdådiga grejer som vem som helst kan se så att man måste ta sig tiden att bara vara lite grann en fluga på väggen. För är du väldigt aktiv när du iakttar redan från början, då rubbar du dynamiken. Du är ju med och formar dynamiken så att den blir som den ska vara när du är där. Men jag vill kunna lämna mina hundar och veta att de är tryggt förvar även tillsammans. Och då vill jag veta att de kan konflikthantera. Och då hjälper det enormt mycket att liksom vara en fluga på väggen och unna mig och dem den tiden och det engagemanget. Och låta dem lära mig vart det finns plats för mig att lägga mig i liksom. Och sen får jag testa mig fram i hur jag bäst lägger mig i, om det är verbalt, om det är fysiskt, om det är liksom platsmässigt, om det är via någon avledning, om jag verkligen ska vara pang på, bara hallå du, gör inte så här. Jag listar ut det eftersom jag tar mig tiden i att ta först liksom, om man har den ödmjukheten att Vi tar det som det kommer. Liksom. Jag har inte alla svaren nu utan jag får känna efter. Så lite på den vägen. Men ja, jag hade som ni märker då, eftersom jag inte ens hade koll på när tiden tog slut och bara babbla iväg där. Jag kan verkligen alltså prata om det här i all evighet. Men vi måste ju byta ämne någon gång, eller hur? Så att jag nöjer mig med temat flockdynamik för tillfället. Och ni får gärna ställa följdfrågor till mig om ni har några. Och så ska jag utveckla dem så gott jag kan. Kanske inte i en podd, det kanske bara blir ett svar till dig personligen. Det beror på hur många som visar intresse för samma sak. Eller hur angelägen jag blir att göra en mer offentlig grej av det. Men det är alltid intressant, mina frågor är alltid intressant att få ta del av vilka bitar som ni har fastnat vid och vad ni vill och behöver utveckla mer och så. Men jag lämnar det här temat för tillfället och så hittar vi på något nytt till nästa gång. Så ni får också gärna fortsätta komma med förslag om det är någonting som någon undran du har, någon fråga du gärna vill ha svar på, något tema som du skulle vilja veta mer om. Så hör av dig så kanske det blir just precis så. Så det här blev en kort del 3. Det var egentligen mer en fortsättning på del 2. Eftersom del 2 inte blev propert avslutad. Ja. Men i alla fall, ha en fantastisk morgon, lunch, middag, kväll, natt. När du nu än lyssnar på det här. Och så hörs och ses vi så småningom. Ha det fint allihopa. Toodles och mot balans.